Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Sex av tio säger att de har eller har haft en kollega som dricker för mycket, enligt organisationen IQ. Det är ett känsligt ämne. Hur gör man? Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult, och
Boel Stier, kommunikatör och copywriter. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Forskningen är på vår sida. Alla vill ha hälsa, men hur gör man egentligen att få det att funka? Det tar vi reda på i den här podden.
Hej och välkomna till avsnitt 43.
Vi ska titta tillbaka lite på förra gången. Då pratade vi med Åsa Kruse. Vi pratade om det här att man ofta uppmärksamma problem relaterade till att oj, vi springer lite för fort, alldeles för sent, eller i alla fall när det redan skett någonting negativt. Och man missar gärna signalerna, för ofta är det väldigt frestande att bara köra på. Men när man märker såna här negativa symptom på ohälsa eller på annat, så kan man behöva hjälp. Man är inte sjukskriven, men man har inte verktygen själv att få stopp på den här snurrande karusellen.
Ja, och det här skriver också en av Skandias samarbetspartners One Labs vd David Strömbäck om i en artikel som finns på Dagens Industri. Och vi kan länka till den i avsnittet. Och han beskriver den här utbredda problematiken utifrån sömnbesvär. Sömnbesvär också, okay. Inom framförallt konsultyrken. Och han får också stöd av Anders Hansen, som ju är författare till Hjärnstark. Och han pekar just på det här att vi är inte så bra och vi är inte så rustande för det här samhällets höga tempo på alla fronter och så här dygnet runt liv. Och som företag så kan det faktiskt bli väldigt dyrt. Och med en förebyggande hälsoförsäkring som den som Scandi erbjuder, då kan man få hjälp även i ett väldigt tidigt stadium. Och då kan man bryta den här negativa processen både innan det blir tufft för individen, men också liksom påverkar arbetsplatsen.
Och Scandi är ju vår partner. Och om man är medarbetare i ett kundföretag, då kan man ringa tidigt till Scandias hälsosluss och få hjälp av en vägledare. Och det är ju bra att veta då att det behöver liksom inte vara allvarligt. Det finns ingen så här nedre gräns, utan det är egentligen bara bättre ju tidigare man ringer.
Verkligen. Och på Scandias hemsida så finns det också några så väldigt tydliga och väldigt berörande filmer. Vi hade med en på deras hälsoforum, som fick mig nästan tårögd, om just hur den här försäkringen faktiskt har hjälpt människor från riktigt tuffa utmaningar. Och ja, men just det här att vi kan ju alla relatera till att det är inte på topp jämt och vi kan behöva bolla med någon. Och då har man som kund till Skandia rätt och som sagt ringa till den här hälsoslussen.
Mm. Du kan läsa mer om Skandias prisbelönta faktiskt förebyggande arbete under skandia.se/friskaremedarbetare. Idag har vi alltså Sara Demitz-Helin som är vd på Ljung Sjöberg med oss. Och vi ska prata om något som, ja, som faktiskt berör oss alla. Alkoholproblem. Välkommen Sara.
Stort tack.
Jag tänkte vi skulle börja med lite bakgrund och inte kanske dra alkoholens historia. Men hur definierar man egentligen alkoholproblem och hur vanligt är det?
Mm, just det. Hur man definierar alkoholproblem, det är ett väldigt liksom vitt begrepp. Så att, jag gör en variant utav det och definierar utifrån liksom ett arbetsgivarperspektiv. Mm. Och riktar mig liksom mot arbetsgivarna. Då. Men det man säger är att 20% utav den arbetsförbara befolkningen har ett skadligt intag utav alkohol, droger eller mediciner. Och då går man ifrån den här liksom risknivån, alltså 9 glas, standardglas för en kvinna och 14 för en man, till ett utvecklat beroende. Så om vi säger ett av de liksom genomsnittsföretagen som är kopplade till Ljung och Sjöberg, de brukar vara 2000 anställda. Utav dem har alltså 400 ett skadligt intag. Och kommer bakfulla 1-3 gånger i veckan till arbetsplatsen. Utav de 400 så brukar man säga att mellan 100-150 har ett utvecklat beroende. Och då pratar vi kroniskt, fortskridande och dödligt. De flesta överlever inte ett beroende. Så liksom ser det ut. Och det där kan man ju liksom utveckla liksom väldigt djupt, men om man gör så att man tittar på det utifrån ett medarbetarperspektiv liksom så, och sen så tittar man utifrån ett arbetsgivarperspektiv, så kan man ju se att utifrån ett medarbetarperspektiv så skulle jag faktiskt säga att det här är en av de mest, för mig då, djävulska sjukdomarna som finns, för det tar sönder allting i en människa och drar oftast med sig allt som människan har runt omkring sig, alltså familj, vänner, kollegor, hälsa. Liksom, allting hänger med. Och det är en process. Och den tar tid. Alltså för en alkoholist så tar det mellan 10-15 år. Är det narkotika inblandat så går det mycket snabbare. Och det är en successiv förskjutning utav gränser. Så det jag tyckte var okej för 10 år sedan. Det har jag liksom vidgat ut till att ja, men jag tycker helt andra saker är okej. Jag tycker helt plötsligt att det är okej att ta en återställare på morgonen. Jag tänkte att ibland är det lättare att ge ett exempel. Och jag är som sagt vd för Ljung och Sjöberg. Och jag tycker att det är jättekul att vara operativ. Så att jag är överallt. Och ibland så tillåter min behandlingschef Karina att jag sitter med i behandlingen. Och då satt jag med i behandlingen här för ett tag sedan. Och då är det en kvinna som sitter där. Hon är inne i 8:e veckan utav sin mer intensiva del utav ett behandlingsprogram. Och hon har suttit med armarna i kors under hela den här tiden. Hon har liksom inte velat delta. Hon har dessförinnan gjort väldigt kraftigt motstånd till att vara i en utredning som hennes arbetsgivare initierade. Hon kopplade in facket, hon kopplade in jurister och till slut så hade hon liksom inget annat val än att liksom sätta sig här, för annars skulle hon i princip liksom inte kunna jobba kvar på den arbetsplatsen där hon jobbar. Hon var en högpresterande mamma med 2 barn, skild varannan vecka, liksom klassiken. Och efter ett antal veckor nu så uppstår det någonting mellan henne och terapeuten, en allians. Det betyder alltså att hon får ett förtroende för terapeuten och då får hon en uppgift med sig. Och under redovisningen av den här uppgiften, det är då jag sitter med. Och uppgiften som hon har fått är att tala om en konsekvens ifrån sitt drickande. Alla människor har en konsekvens, oavsett om vi är beroende eller liksom aldrig har druckit, så har det någon gång blivit någonting, ett bråk med partnern eller ja, så. Hon ska i alla fall berätta om den här konsekvensen och då berättar hon att hon har som sagt varannan vecka vårdnaden om barnen. Det är hennes vecka. Hon ska baka pannkakor. Hon har en liten 5-åring och en liten 7-åring, 2 små grabbar. Och under det här pannkaksbakandet så tar mjölken slut. Och så säger den här, jag vet inte för alla er som lyssnar då, men om ni har haft små 5-åringar och 7-åringar. De här små 5-åringarna och 7-åringarna börjar säga, mamma det går inte att dricka vatten till pannkakor. Då kan vi lika gärna liksom strunta i och äta pannkakor. Och de är så ihärdiga. Så att hon kapitulerar inför det här och går ner till den liksom, lokala ICA-handlaren då. På vägen tillbaka så ser hon en halvbekant sittandes inne på den lokala krogen. Och vinkar. Och hon har lovat sig själv att hon ska aldrig dricka när hon har sina barn. Så någonstans där bak liksom så har hon tänkt att okej, det är ingen liksom bra idé att blanda de två. Hur som helst, Hon får en snilleblixt. Det är fint väder. Ett glas vin klarar jag. Så hon går dit. Hon dricker 1, 2, 3, 4, 5. Hon kommer helt enkelt inte hem. Hon vaknar morgonen efter. Och då sitter hon vid entrédörren i en fåtölj. Klockan är någonstans runt 10. Genom liksom, trötta och mascara klumpiga ögon så ser hon att 5-åringens kläder är borta och 7-åringens kläder är borta. Hon drar en slutsats, berättar hon. Jag gör en liten paus här för jag vill bara liksom berätta hur hon var vid det här tillfället. Vid det här tillfället så sitter hon på sin stol och jag funderar faktiskt på om hon kommer klara av att sitta kvar på den. För hela hennes kropp skakar. Mm. Det är en sån enorm ansträngning för henne att berätta det här. Och jag tror faktiskt att rent mentalt, själsligt, så håller den här gruppen som sitter runt omkring henne, de håller liksom ihop henne. För de tittar på henne och de nickar och de bekräftar liksom att ah, det här är okej. Och det är det som är styrkan med liksom gruppbehandling. Hur som helst, hon sitter där och hela hennes kropp har liksom börjat skaka så här. Hon berättar att hon drar slutsatsen att 7-åringen har tagit på 5-åringen kläder, tagit 5-åringen till dagis och 7-åringen själv gått till skolan. Hon frågar den här gruppen, vi är 9 personer i våra liksom, så här behandlingsgrupper, så frågar den här gruppen då, vad tror ni jag gjorde? Vad tror ni de svarade?
Tog en återställare.
Ja. Mm. Och gick och drack. Mm. Och det visste alla de här 9, de sa det mer eller mindre i kano. För de är likadana som hon är. Så hon går in i köket och där har hon en in case of bag-in-box. Hon tar fram den, hon tappar upp 1, 2 glas vin. Hon ställer sig i duschen. Hon ställer sig i hissen. Sätter sig i bilen. Och åker till jobbet.
Kollar det här, inte att barnen... Jag bara...
kollar inte att barnen är på skolan.
Ja, nej, förlåt. Nej, det är helt galet att höra.
Och hon åker till jobbet. Och det här är 3 år innan hennes arbetsgivare... antagligen inte identifierar att det är någonting fel, för det tror jag att man har misstänkt under många, många år, men tar mod till sig och adresserar den här kvinnan. Och det är så vi kommer i kontakt med den här, både kvinnan och med det här företaget. Och det här är en högpresterande liksom, kvinna i en liksom, tjusig dräkt med 2 små barn. Och jag vet att alla sitter och funderar på den där frågan, vad händer med barnen? Därför att det är den frågan jag ibland får. Mm. Det vet jag inte. Det förtäljer inte historien.
Wow. Ja, det är otroligt. Alltså man blir verkligen så här bestört.
Jag tänker också så här, jag funderar över min egen reaktion. Bara intressant, för att jag tycker liksom synd om henne, kanske fel ord, men jag tänker att fasen att den här kvinnan inte hade fått hjälp tidigare. Och sen när jag tänker det så tänker jag, men varför blir jag inte mer arg på henne för att hon beter sig så som mamma? Borde inte det liksom vara den första reaktionen? Ja, vad tänker du?
Nej, men jag tänker just att du har identifierat henne, att det här är ett sjukdomstillstånd. Och när någon är sjuk, då blir vi oftast inte arga på dem. Nej. Utan då tycker vi snarare synd om dem. Och identifierar man det som en sjukdom, så kan man tycka, jag blir både arg och tycker synd så här. Men det är kanske den här föräldrafiltret och blir jättearg, men förstår också att det är en sjukdom och då är man liksom fast i sjukdomen och det rår man liksom inte över, men samtidigt så tas ju problemen i uttryck i vardagen där man vanligtvis har ett ansvar som vuxen att liksom göra vettiga beslut. Men,
och ni tillhör ju, måste jag bara säga, en ytterst liten del, alltså procentuellt, som faktiskt liksom väljer att se det som en sjukdom. De flesta gör det inte, och det är faktiskt en av de största problemen i det här, utan vi ser det som karaktärs liksom svagheter på olika sätt. Och jag skulle säga att jag har ju jobbat på Ljung och Sjöberg, jag försökte räkna ut om det var 8 eller 9 år, men någonstans där, och alltid jobbat ut mot liksom marknaden och ut mot HR och ut mot chefer. Och jag vill mena liksom att hela det här problemet är som ett, tänk er ett blött ylletäcke liksom som ligger över hela, och det är stigmatiserat och det är skambefyllt och det är liksom skuld. Och det här stigmat och den här liksom blöta yllefilten, det är det som gör att bara en bråkdel utav de som har ett problem identifieras. Jag pratade ju om den här 400 personer. Mm. Men det är ju inga liksom 150 som har en dödlig sjukdom som blir identifierade där. Absolut Nej. Inte. Utan vi pratar om kanske... Ja, alltså... Vi brukar, när vi jobbar väldigt aktivt med den liksom proaktiva insatsen, så kanske vi identifierar 15 stycken per år. Jobbar man inte proaktivt med det här, ja, men då kanske man pratar om 1-2 per år. Mm.
Men jag tänker tillbaka till mamman här. Det är ju jättebra och intressant med ett konkret exempel. Mm. Därför att, jag tänker så här, ja, men just det faktum att jag känner för henne, det kan ju göra med att jag är mamma och att jag tänker att det skulle kunna vara jag. För jag dricker också alkohol och ibland så har det blivit för mycket. Även om jag aldrig har varit i närheten av något sånt här. Mm. Men då tänker jag också att det här blir ju en kedja. Alltså om jag nu tänker mig in i hennes situation och det här också att vara skild. Mm. jag menar, hemska tankar att vakna upp i det här läget. Och då önskar man ju alltid att man i första hand ska vara mån om sina barn. Och bara tänka på att göra vad som är bra för dem. Mm. Men vad som är bra för barnen är också att ha en kvar som mamma. Och om man då sitter där och märker att jag funkar inte som mamma. Nej. I förlängningen av det finns ju skam, skuld, bli av med jobbet, bli av med barnen. Mm. Så jag kan ju förstå mekanismerna som gör att man kniper käft och tar ett glas vin. Alltså jag kan faktiskt förstå det. Och det har väl att göra med det här tabut då, som du säger att ja, gör du sånt här så sopar du under mattan, för annars går det ännu mer illa för dig, eller hur?
Jag tror att det är tvådelat. Jag tror så här, jag tror, och nu får ni lite mer utav liksom Sara än liksom VD Sara, mer liksom Sara. Så jag tror ju någonstans att alla människor liksom längtar efter att känna sig och bli liksom älskade. Och det bygger på att man visar sig. På samma sätt, om ni vänder på det liksom myntet, så är antagligen våran rädsla att vi visar oss för en annan människa eller för någon och inte blir det. Och jag tror att i den här situationen har du så tungt bagage. Alltså du har så mycket konsekvenser. Så att när jag säger att det här är en övergävlig sjukdom som tar sönder liksom verkligen allting inom en och allting runt omkring en, så utvecklar man ju sig själv genom de valen man gör. Man är ändå vuxen människa och man gör de här valen till en person som man inte kan stå för. Så att se en annan människa i ögonen efter liksom 10 års aktivt drickande, det är väldigt svårt. För man är otroligt rädd att bli blottad.
Man tycker kanske inte ens själv att man är älskansvärd om man tänker efter.
Absolut inte. Absolut inte. Och sen har du ju liksom, du har ju också förrått dig själv. Det är ju ett långutdraget självmord det där. Där den yttersta konsekvensen är död, och för de flesta så går man en för tidig död till möte. Så att jag väljer ju alkoholen framför mina barn, framför mig själv. Och till slut så har jag ju svikit liksom allt. Och då är det, det är väldigt sällan liksom kroppen rent fysiskt liksom lägger av, utan det brukar vara annat, självmord bland annat eller
Men du, andra typer av sjukdomar. Klassiska tecken på just beroende. Du nämnde ju tidigare droger, medicin. Och man skulle säkert kunna lägga till spelberoende när man gör av med alla pengar som finns och, så att familjen får flytta ut eller, ja men alltså så här, det är samma sak. Det gör något med oss. Och min första fråga är då, det är det här, är skambeläggandet det som liksom skapar... Jag vet ju att alkohol till exempel är beroendeframkallande. Men hur mycket i det här är det skam- och skuldbeläggandet? Eller liksom tabugrejen som gör att sjukdomen får växa till sig?
Svår fråga faktiskt. Och jag kom ju av mig lite där, kom jag på det, för att jag hade ju två förklaringar. Den ena var ju skuld och skam och den delen. Men den andra är ju faktiskt en rent liksom kemisk reaktion i hjärnan. Och det är därför också den utav WHO, alltså World Health Organization, klassas som en sjukdom. Och vad det innebär att vi har en reptilhjärna, styr våra mest elementära liksom drifter, äta, sova, social närhet, frontalloben, riskbenägenhet, kritiskt tänkande, empati och så vidare. I den här liksom reptilhjärnan har vi också belöningscentret. Så att när jag gör saker och ting som är positivt för mig, så får jag utsöndring av dopamin och serotoniner. En alkoholist, narkoman, spelberoende. När vi spelar eller intar en sinnesförändrande substans, så har vi ett dramatiskt mycket högre påslag utav dopamin och serotoniner. Och vad det de facto innebär är ju att hela min kropp, hela det innersta systemet, vi tror ju ibland att vi är människor och att vi, liksom, vårt tänkande är liksom överordnat allt, men det är ju inte så. Bottom line är ju att det är mycket liksom kemi. Och då talar jag mitt innersta system om för mig att, amen, det du ska göra, det är att ta kopiösa mängder med kokain. Det kommer lösa hela ditt liv. Mm. Eller du ska dricka alkohol. Och det är ju där det blir en väldig konflikt i en människa. För att du har ditt innersta system som säger någonting. Och sen har du, tror jag, att varje man och kvinna någonstans inne i sig själv ändå vet sanningen. Att nej, men det här är inte bra. Det är inte bra att glömma mina barn, till exempel. Och då blir det liksom en konflikt i det. Och sen rullar jag runt i det. Men man ska också ha med sig att människor dricker för den effekten det får. Eller människor tar mediciner.
Ja, om det inte gav någonting som kändes trevligt för stunden, då skulle ju ingen nyttja droger eller någonting. Så
nej,
det är ju viktigt.
Precis. Jag skulle vilja lägga till en sista liten sak. För nu pratar vi liksom om den yttersta tippen på det här problemet. Och vad som driver mig, alltså verkligen, liksom, det som gör att jag har liksom engagerat mig så helhjärtat i Ljung och Sjöberg under alla de här åren, det är att om jag kan komma in tidigare än att det här beroendet har utvecklats och rädda, alltså jag struntar, det kan vara en person från att ha de där liksom sista åren, så är det ju värt det. Och där tänker jag bara liksom slå huvudet ut av en myt. Förut sa man så här att, ja, men det är en viss del av befolkningen kanske som utvecklar det här. Men det vill jag bara säga en gång för alla. Den är fullkomligt liksom demokratisk och jämställd. Den tar inte hänsyn till om man är kvinna eller man.
Man har pratat
eller
om genetiska, liksom, ja, att man är
hereditet. Ja.
Ja.
Det är klart att det finns en liten sån faktor. Men alla kan utveckla ett beroende, givet att du dricker de mängderna. Så är det. Men där har vi i alla fall liksom individen. Och sen har vi liksom de som är runt omkring. Om jag liksom nämnde att för individen så fanns det en normaliseringsprocess. Alltså jag normaliserar olika beteenden. Att vakna upp och ha kissat på mig är ingenting som jag tycker är okej 15 år tidigare. Och sen blir det en grej som jag till slut bara liksom struntar i. Och oh, shit, nu händer det igen. Så sker den normaliseringen faktiskt med omgivningen också. Alltså vi accepterar mer och mer saker. Och om man tittar utifrån ett arbetsgivarperspektiv då. För det är ju det som är, tycker jag, väldigt intressant. För att arbetsgivare har en unik möjlighet faktiskt. Så har vi har utbildat, alltså vi har utbildat så många tusen chefer. Allt från ny som chef på ICA-skolan till IFLs Executive MBA-program.
Vad är IFL?
Ja, okej. Okay. Det tillhör Handelshögskolan. Ja. Och Executive MBA, det är alla direktörer som sitter där och har varit chefer i massvis med år. Och då kan man ju tro att det skulle finnas en skillnad mellan dessa personer som har varit ledare i liksom 15-20 år och de som går på ICA-skolan där. De har varit chefer i 2-3 dagar. Men när det kommer till den här problematiken, så är de exakt likadana. Vi ställer frågan, när du känner en oro för en medarbetare och du tror att det kan handla om alkohol och droger, varför agerar du inte? Och alla de här tusentals personerna, oavsett längd och liksom senioritet i ledarskap, svarar samma sak. Vill ni gissa?
Nej,
du vill inte?
Jag vet inte hur jag ska göra, tror jag är svaret.
Nästan. Tänk om jag har fel.
Ja. Ah, okay. Skuldbeläggandet igen då.
Tänk om jag oskyldigt anklagar min medarbetare för att vara en sån där. Och där var jag ändå hyfsat imponerad över ditt svar när du direkt kunde liksom lägga en skillnad mellan sjukdom och karaktärsdefekt. Därför att tänk om jag har fel här är inte utifrån ett sjukdomsperspektiv, för då hade det varit neutralt.
Tänk om jag berättar för den här människan att den är en dålig människa.
En ryggradslös amöba som inte förtjänar att vara här. Där någonstans. För att ställer man sen en fråga, vad är en alkoholist? Då sitter alla och skruvar på sig, ingen vill svara. Och sen kör man liksom rysk roulette, man pekar med hela handen, man blir dominant och säger okej, nu, du, liksom fram med ett attribut. Och då kryper det fram. Karaktärsvag, dålig disciplin, värdelös förälder, låg moral, misslyckad, luktar illa. Och sen kommer lite såna här också, estradör på fester och duktig ibland och fin fasad och sådär. Men hur
då
som helst.
Det är väldigt liksom många som säger det här själva ha ett problematiskt förhållande till alkohol med de siffrorna du gav oss i början. Så det betyder att man säger det här lite om sig själv också då ju.
Ja, det är jättekul faktiskt för att jag är lite sådär liksom överjävlig när jag utbildar för jag tycker det är kul. Men har vi då en grupp på sig 50 personer, då har ju 10 stycken där inne ett liksom problem och ja, någonstans 2-3 utav dem ett allvarligare problem. Det brukar jag säga liksom här i pausen så har jag tagit med mina kollegor. Vi kommer göra en medicinsk undersökning på er så att alla ni här inne som har ett problem och då blir jag likbleka. Sen en sån där konstpaus efter det. Och sen får man säga att man skämtar. Men det är faktiskt ett av de grundläggande liksom, utmaningarna. Och det är ett missförstånd som löper genom hela vårt samhälle. Vi tror att oavsett om vi är familj eller chef eller vem som helst så ska vi kunna avgöra om en annan människa har en kroniskt fortskriden och dödlig sjukdom. På samma sätt som att vi egentligen, alltså det är väldigt orealistiskt att vi skulle kunna ställa en cancerdiagnos eller en diabetesdiagnos eller ens liksom streptokocker eller vad, vilken sjukdom som helst. Men här går vi in och tycker att nej, men jag ska liksom veta innan jag tar tag i det. Och det gör ju att jag väntar otroligt länge. Mm. Jag väntar i år och jag samlar bevis. Och till slut så har jag liksom lika mycket bevis som böcker i det här rummet. Alltså det
och man liksom kanske känner sig tvungen då, att det är då man agerar.
Ja. Och varför det? Jo, därför att jag går in i ett samtal då. Och då kommer du som min medarbetare inte kunna motsäga mig. Utan jag kommer kunna ta hela min liksom bevisbörd och så kommer jag kunna dunka den i huvudet på dig och säga, men nu är det så här, du är alkoholist. Och du ska göra så här.
För nu är vi inne på arbetsplatsen, känner jag. Och då skulle jag vilja bara backa ett steg och så här, hur, för det här behöver jobbas med. Och du pratar om att arbetsgivaren har ett unikt ansvar och möjlighet. Hur ska det se ut på en arbetsplats? Vad ska finnas på plats för att man ska arbeta proaktivt med det här som ju vi alla, antar jag, känner är liksom det bästa? Vad behöver finnas på plats?
Det som behöver finnas på plats är det grundläggande är ju en förståelse för att jag behöver liksom adressera den här frågan liksom utifrån två perspektiv. Det ena är faktiskt ren och skär organisationsförändring. Du behöver gå ifrån ett passivt agerande, alltså där vi är rädda, inte handlar, till att ha ett aktivt agerande och agera i ett tidigare skede än när medarbetaren kommer full på arbetsplatsen. Och det innebär sådana saker som liksom policies, handlingsplaner, utbildning med facket, samverkan, att man liksom hittar gränssnitt mot företagshälsovården. Vi tror att man behöver vara specialister för att liksom hantera det här. Utbildning utav chefer, mycket information. Och vi brukar säga att det tar 2 år för att få ett skifte. Och då arbetar vi väldigt dedikerat. HR är de vi arbetar tillsammans med. Det är vår absolut viktigaste part. Och för att få ett skifte, det brukar ta 2 år. Och sen behöver man bibehålla och fördjupa det där skiftet. Och allt det där handlar om, det är att gå från tanke till handling. Fast du känner den här oron. Och få någon form av grundläggande förståelse för att jag behöver inte ha rätt. Jag behöver inte vara 100% säker på att jag har rätt. Utan jag behöver bara agera när jag känner en oro. Så det är liksom den ena delen. Den andra delen är ju att du behöver ha rehabprocesser som är arbetsgivarinriktade. Här bara tar jag några korta sekunder på att bara säga att vård i Sverige bygger på 4 liksom grundläggande principer. 1. Jag söker vården själv. 2. Finns det fria vårdvalet så jag väljer vem jag går till. 3. Jag träffar min läkare och jag får en ordination. Jag väljer helt och hållet själv om jag tar den eller inte. Och 4. Jag väljer själv om jag berättar för min man eller för min arbetsgivare. Så. Om ni tänker er den här kvinnan och så tänker ni er de här liksom grundläggande principerna så förstår man rätt snabbt att nej, men det kommer inte lyfta. Alltså det kommer inte bära att ha den. Så du behöver ha arbetsgivarinriktade liksom processer. Och det innebär att den som initierar en utredning, det är arbetsgivaren. Det är inte medarbetaren, för då de flesta kommer dö och liksom, det kommer kosta enorma summor pengar och då kommer man skada på varumärke och säkerhetsrisker och så vidare. Så att arbetsgivaren initierar. Som arbetsgivare har man en rättighet att anvisa vårdgivare. Så man kan säga, men jag hör att du vill gå till den här healen på Sankt Eriksplan, men vi vill att du går hit. Så det är liksom nummer två. Så att ett, arbetsgivaren initierar. Två, man hänvisar. Den ordinationen som kommer, visar sig att den här personen har ett kroniskt tillstånd utav beroende, då är det rehabilitering som gäller. Det är inte valbart att nej, men okej, vi struntar i det här och bara kör lite provtagning, utan du behöver vård. Mm. Och det är inte valbart för individen, utan så länge du jobbar här så har du en skyldighet att medverka till en egen rehabilitering, och vi som arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar för det här.
När du säger skyldighet, är det i lagtexten eller tänker du att arbetsgivaren har möjlighet att upprätta sådana krav?
Både och. Mm. Både och. Och vår varma rekommendation är ju att du har både och. Så att arbetsgivare är ju skyldiga, alltså har ju ett rehabiliteringsansvar, och medarbetare har en skyldighet att medverka till sin egen rehabilitering. Det betyder att ytterst kan anställningen ifrågasättas om inte medarbetaren liksom följer den här delen.
Det är så att säga piskan i förlängningen, att man blir av med jobbet för medarbetaren.
Ja, precis. Sen ska det ju väldigt långt liksom innan man hamnar där, men det är faktiskt positivt. Det kan låta hårt, men det är positivt i det här.
Nej, men det måste det ju vara, för det betyder så här att om vi nu vänder oss till dig av omtanke,
ja,
för att du ska kunna fungera på jobbet och för att vi bryr oss om dig som människa, så gör vi det också för att du ska kunna vara kvar i den här gemenskapen. Och säger man inte ja till det, så åker man ur gemenskapen. Så det är väl ganska starkt.
Verkligen, verkligen. Och alltså jag tycker ju människor är jättehäftiga, och jag har sett så otroligt många såna här alltså resningar. Alltså när jag tänker att herregud, liksom den här personen är mer död än levande, för det hinner gå extremt långt fortfarande på arbetsplatser. Och så ser jag den där personen i våra trappuppgångar kanske liksom en månad, två efteråt, och så liksom börjar man se det här lilla glittret i ögonen och börjar liksom, lampan börjar tändas. Och då tänker jag faktiskt att människor är som... Och livet och kraften i livet är som de här maskrosorna. Det är helt osannolikt hur en maskros kan spränga upp ur asfalt. Mm. Liksom, den sköra, liksom, späda lilla skälken mot den där tunga svarta asfalten. Mm. Men det går. Och för att koppla tillbaka till det du säger. Ja, till syvende och sist så måste varje vuxen människa ta konsekvenserna och resultatet utav sina handlingar. Och det är också ett sätt att visa en annan individ respekt. Så länge du jobbar här på H&M eller Peab eller Nordea eller liksom vilket stort företag som helst, så är det den här policyn och handlingsplanen som gäller. Och så länge vi är verksamma inom Sverige, så är det den här liksom arbetslagstiftningen som gäller. Om du inte vill det, fine, men då är inte det här en arbetsplats liksom för dig. Mm. Jag får ofta många frågor om det här samtalet. Det är ju liksom den kritiska punkten. Mm. Så säg att vi har jobbat tillsammans med något företag, vilket som helst. Och vi har skrivit den här policyn och vi har skrivit den här liksom handlingsplanen. Det är jättetydligt att HR har det strategiska ansvaret för frågorna och har ett ansvar för att ge chefer de verktygen de behöver för att kunna ta de här liksom, frågorna. Till exempel att man har en specialist liksom, stödsfunktion och liksom, att det finns... Det de behöver. Cheferna kommer aldrig komma ifrån att de har det liksom lagliga ansvaret. För det är bara de som kan kravställa. Det är ju den med liksom personalansvaret. Och så säger att vi har nu utbildat och vi har jobbat med kommunikation. Och vi har haft seminarier och sådär. Okej, chefen, får ni ursäkta min svenska då, kommer vara skiträdd ändå. Och tycker att det här är jätteobehagligt att ha det här samtalet. För jag som chef är rädd för två saker. Den ena kommentaren är, jag har inga problem.
Nej.
Och då är det så här, shit, vad gör jag nu? Nu ska vi se min bevisbörda här som jag ska argumentera med den här medarbetaren om att jag har rätt och liksom hon eller han har fel. Så, men det är den första, nej, jag har inga problem. Och den andra är, jag vill inte. Shit, kommer det en gång till. Hur gör jag nu? Kan jag liksom tvinga min medarbetare? Så. Okej, så att vi säger att vi sitter i det här liksom... samtalet nu, jag har blivit coachad, jag har fått ett samtalsmall, jag har liksom fått all liksom uppbackning jag kan ha från specialist och från HR och sådär, och så sitter jag där och så säger jag så här, okej, jag känner en oro för dig, och när jag ser de här signalerna, då radar jag upp kanske tre konkreta signaler, svajande arbetsprestation, sena ankomster, och du blev lite för full nu här på julfesten till exempel. Ja. Då har jag en skyldighet i enlighet med vår policy och vår handlingsplan att initiera en medicinsk utredning. Då kommer det. Jag har inga problem. Vad är det du säger till mig? Då lutar jag mig bakåt. Jag kan nästan rent fysiskt göra det bara för min egna skull. Så kan jag luta mig bakåt, så kan jag som chef säga att vet du vad, huruvida du har ett problem eller inte, kan inte jag veta. Jag är inte kvalificerad nog, jag är inte läkare. Men vi har specialister och skulle det visa sig att du har ett problem, då vill vi jättegärna hjälpa dig. Och är det inte det här, då får vi gå vidare till företagshälsovården eller till vår liksom försäkring eller liksom vart liksom vi har, nu har hjälp. Så det är den första. Och sen kommer den andra, jag vill inte. Och då säger jag just det där att alltså, så länge du jobbar här i den här organisationen och så länge jag som chef jobbar i den här organisationen så är det här som gäller. Det är inte upp till dig och det är inte upp till mig. Utan det här är vår policy, det här är vår handlingsplan och i Sverige så finns den här arbetslagstiftningen. Du är självklart liksom fritt val att välja att inte göra det här. Men då måste vi titta liksom på om det här är en arbetsplats för dig. Och då kan jag bara tillägga att jag tror, alltså vi gör ju några liksom hundratals utredningar per år. Händer nästan aldrig att en medarbetare backar. Man kan ju tro det. Och man kan också tro att det är lagstiftningen som är det liksom som får både chef och medarbetare att liksom göra det här. Men vad jag tror att det handlar om, det är att en människa till en annan, jag ser dig och jag känner mig trygg i den här processen, för det måste chefen göra. Och nu är det här vi ska göra. Så vad det handlar om egentligen är ledarskap, där du vågar stå kvar i liksom tuffa situationer.
Och jag tänker att med tanke på hur utbrett det här är, så kan det här ju vara en av de viktigaste verktygen att ha som chef. Och det jag sammanfattar det du säger, så just att HR ska ha, det ska finnas inom organisationen det strategiska, det ska liksom finnas policies, det ska finnas stöd till mallar. Och sen ska det finnas kunskap hos alla egentligen om hur vanligt problemet är, hur det kan ta sig uttryck, vad som, alltså kunskap om problemet. Och sen behöver cheferna ha förutsättningar och trygghet i att våga ta de här samtalen. För det kommer ändå vara, som du säger, skitjobbigt rent ut sagt att ta de här samtalen. Men kan vi göra allting för att liksom, jag tänker nästan att man bäddar in dem i det här styrkan och modet att ta de här samtalen. Så kanske det blir några samtal till där ute. Och det kommer att göra den här skillnaden som du säger att du brinner för. Att vi kan hindra en person till från att hamna i problematik. Men då behöver alla de här bitarna finnas på plats. Och vi kan i processen passa på att liksom rusta varandra som kollegor i att känna igen. För då blir det liksom, vi har ord för de här problemen och vi vet hur vanliga de är. Så att vi får liksom och vi får upp ögonen för det på ett annat sätt. För det är klart att det är mycket lättare att låtsas som att de där en av fem, det är någon annan arbetsplats. Det kan ju inte vara här. Precis, men alla går med något exempel från kanske senaste julfesten och sådär.
Ja. Och jag tror också att om ni tänker på det här proaktiva arbetet, liksom det är bricka nummer ett. Och sen så tänker ni att bricka nummer tre i själva rehabiliteringen, det som ligger däremellan, bricka nummer två, det är alltså chefsstöd. Alltså det behöver vara chefshandledare som är utbildade inom arbetsrätt, psykisk ohälsa, beroende och ledarskap. Och de behöver finnas med och ta liksom kontrollen över den här liksom situationen. Sen måste själva, precis som du säger, chefen måste göra själva agerandet. Men får det liksom steg för steg.
Men så det betyder att om jag är chef och lyssnar på det här och känner att ja, det där samtalet behöver jag ha, tack för tipsen. Mm. Och det där stödet skulle jag behöva ha också.
Mm.
Vad kan jag hitta det om jag ska gå till min chef och säga att jag behöver det här stödet?
Ja. Det är såklart varmt välkomna och liksom höra av er till Ljung och Sjöberg.
Finns det många organisationer som era, alltså hur rent strukturellt? Är det vården man vänder sig till eller nej, det är det ju inte för chef. Nej.
Alltså jag, och nu låter det här ju liksom dumt och det jag menar egentligen inte att sitta och sälja in Ljung och Sjöberg liksom på det sättet. Men nej, min bedömning är att det finns ingen liksom arbetsgivarinriktad part. Det finns jättebra vård, men de har ett patientperspektiv. Och det blir jätterörigt, för du behöver ha den här kravställningen. Sen finns det generalister som försäkringar och företagshälsovård. Men det är för brett. För då pratar man allt från ryggont till sömnsvårigheter som ni pratade om förra gången då. Och sen är beroende bara en liten del utav det. Men när det kommer just till beroendet, då har de en helt annan typ av kraft i sjukdomen som inte vill ha hjälp. Tänker att kraften i den här sjukdomen är 10. Då måste kraften för att hjälpa vara minst 15 för att få en riktning åt rätt håll. Och då behöver det vara jäkligt liksom strukturerat.
Mm. Så ni är experter på att hjälpa chefer och ledare med just beroendeproblematik.
Ja.
Men jag tänker att också ett annat steg, om man inte känner att man har de resurserna, eller ja, kan väl också vara tänka att kanske hitta en chefskollega eller någon slags mentor som har varit i såna här tuffa situationer. Vi pratar ju ofta här i podden också om psykisk ohälsa.
Mm.
Och det är ju inte en beroendesituation, men det är ju också något som kan vara tabubelagt och som är väldigt svårt att prata om.
Tänk om jag har fel.
Och, ja, ja, eller hur?
Precis. Ja. Ja, så att det finns ju verktyg kanske att hämta från andra svåra samtal, men just att det här är ju såklart...
Jag tänker att man som chef ska resa sig på att resa sig och känna att jag kanske inte behöver vara ensam i det här.
Nej.
Det är så jag tänker.
Och där skulle jag ju säga att HR är i så fall en bra part, och i min mening har ju de det ansvaret att stötta i såna här frågor. Jag vill skicka med ett verktyg till de cheferna då som ska försöka hantera det här liksom på eget hand. Och samtalet som man har med medarbetaren, det är inte ett samtal av utredande eller liksom coachande eller öppna frågor liksom karaktär, utan det är ett informativt samtal. Så att beslutet om att genomföra en utredning, och det här är centralt, beslutet om att genomföra en utredning ska fattas innan samtalet med medarbetaren.
Så man har det i ryggen liksom när
man
går in?
Man har det i ryggen. Ja, och det innebär att det samtalet är ett informationssamtal. När jag ser de här signalerna så har jag en skyldighet att göra det här. Och det är kanske det svåraste. Så det är liksom verktyg nummer ett. Man måste liksom komma fram till att man ska göra en utredning innan man sätter sig. Mm. För att har personen ett problem så kommer den säga att den inte har det. Och har den inte ett problem, då kommer den också säga att den inte har det.
Mm. Så svaret kommer vara likadant.
Ja, så svaret kommer vara likadant. Och här kommer det andra. Alla ni chefer och HR som lyssnar på den här podden. När man beslutar sig för att genomföra en utredning, så är det inte för att man vet att den här personen har ett beroendetillstånd, utan det är för att signalerna på ohälsa är så stark att chefen har en utredningsskyldighet. Huruvida det handlar om det här eller stress eller någonting annat, det behöver man inte lägga vikt vid. Så det är två liksom grundläggande saker.
Man har alltså skyldighet att inte sitta still i båten och vara tyst. Man har skyldighet
precis.
Att agera.
Sen behöver inte du lägga en värdering som chef i om det handlar om alkohol eller om någonting annat. Du behöver bara liksom landa ner i att okej, är det de här signalerna, då har jag en skyldighet att agera. Och det tänker jag igenom innan jag har mitt samtal med medarbetaren. Och då blir det information.
Det kan ge en ganska stark trygghet, kan jag tänka mig, som man kan behöva i den här situationen.
Ja.
Ja, det här har vi kunnat prata vidare om. Det var ett väldigt intressant samtal. Jag tänker att när vi släpper det här så är det ganska precis innan jul. Och många av oss lämnar arbetsplatsen och går på julledighet. Och många gör ju det med en klump i magen. Därför att de här 1 av 5 finns ju även då utanför jobbet. Har du något, inte kort tips, men hur kan man tänka i situationen när det inte är på jobbet? Om man måste umgås med någon som man vet... upplever, ser signaler från, har de här problemen.
Ja. Till alla er som sitter med en klump i magen. Fundera igenom vad ni tycker är okej. Och vart ni sätter era gränser. Att åka hem till den farbron eller mostern som har liksom ett väldigt stort intag av alkohol tillsammans med sina barn. Och ni känner att ni har ont i magen. Sätt gränsen. Nej, ni vill inte åka dit. För att ibland hamnar man in i det där att man ska försöka påverka den andra människan. Och det är egentligen det jag vill säga. Nej, men strunta i det. Gå till er själva. Vad känns okej för mig och min familj?
Sätt upp de här reglerna lite som arbetsgivaren gör. Att det här är vad som är okej här. Och du kan välja att vara utanför arbetsplatsen. Men här gör du på vårt sätt.
Med en liten skillnad då, att arbetsgivaren kan ju faktiskt tala om för den andra individen vad den ska göra. Och här menar jag egentligen att sätta upp dina egna gränser för att vet du vad, Anders eller Lisa, du har sån hög konsumtion och jag tycker det är obehagligt så att jag vill inte fira jul med dig. Till exempel, nu är jag väldigt liksom, nu drar jag till den yttersta gränsen.
Eller men, säga, men upp kan regler vi kanske umgås utan alkohol när barnen är med där, ja, för att det skulle kännas bra för,
ja, oss. Precis, mm, precis, att man är tydlig med det.
Mm. Mm. Ja, och där kan man ju säga, om man går in på det privata så ser vi ju genast hur mycket svagare vi är faktiskt. För det är ju tuffare att säga att jag vill inte leva med dig om inte du skär ner på din alkoholkonsumtion. Så att där har ju verkligen arbetsgivaren och kollegorna en möjlighet att skapa hälsa och i de här liksom, med ringarna på vattnet som det
unik,
ger.
Unik möjlighet. Mm. Alltså verkligen, det tar väldigt lång tid innan en förälder eller en make eller maka säger nej, du är inte välkommen här längre.
Mm.
Mm. Det är en hög kostnad för individen, ja, själv, mm, det är det.
Så du stärker ju oss i vår tes här att det här med hälsa och jobbet och lönsamhet, mm, alltså, mm, det hänger ihop så starkt, mm, så att det är verkligen värt på så många sätt att driva, mm, ett aktivt hälsoarbete på jobbet.
En person med de här problemen, apropå det, har en direkt, alltså på de här 2000 så ligger den direkta kostnaden per år på mellan 40 och 50 miljoner. Enligt regeringens missbruksutredning 3,9%, när man räknar om det på 2000 medarbetare så blir det mellan liksom 40 och 50 miljoner, lite beroende på vart de ligger i lönekostnad. Bakar man ner det till person så är den genomsnittliga kostnaden per person ungefär 170 000. Varje år.
Kostnad för att vadå?
För en person med de här typen av problemen i organisationen.
Du menar att det kostar i någon slags produktivitetsbortfall?
Yes. Eller, ja. Produktivitet, mm, kvalitetsbrister och frånvaro, mm, i de parametrarna som ligger i den.
Om man kan vända det då så är det förstås en stor, mm, investering. Inte bara i hälsan utan även i lönsamheten.
Alltså du har ett positivt ROI på första rehabiliteringen. Det är faktiskt sant. Alltså våra rehabiliteringar, om man tar dem per snitt, är ju avsevärt mycket mindre än de där 170 000 per år. Och det är sällan man har en positiv ROI på en personalinvestering liksom första året. Och, mm, jag har alltid tyckt att det här har varit väldigt kul att jobba med utifrån att man har det rena liksom affärsperspektivet. För att stora organisationer går in och investerar flera miljoner i det proaktiva arbetet, det gör de faktiskt inte utifrån ett välgörenhetsperspektiv. Nej. Utan det är för att det kostar väldigt mycket pengar, det är väldiga risker. Alltså SJ, DHL, SAS, alltså det är, mm, liksom kritiskt och varumärke såklart. Mm. Men när de går in och investerar i det här får de bättre resultat på sista raden.
Mm.
Men de får ju också möjlighet att ge en människa en livsavgörande förändringsresa som, mm, den personen antagligen aldrig skulle ha fått.
Mm. Så det är svårt att argumentera emot helt enkelt.
Ja. Ja. Tusen tack. Jätteintressant samtal. Tack, ja, för att du kom,
tack,
hit.
God jul. Tack själva. God jul. God, ja, jul.
Vi vill lyfta också att ett sätt som vår partner Twitch Health framgångsrikt arbetat med hälsa, alltså inte bara ett sätt utan Twitch jobbar väldigt framgångsrikt med hälsa på stora organisationer. Och en sån organisation är Spotify som många känner till.
Mm.
Och där är Twitch Health också hälsopartner.
Mm. Så det här är ett case som vi vill lyfta, det gjorde, mm, vi tidigare också. Och utmaningen här det var att få en hälsosatsning som fungerade globalt och som var väl anpassad till en, ja, vi gissar då, en ganska ung målgrupp. Och det skulle bygga på frivillighet och lättillgänglighet och därmed också ett brett spektra av alternativ, mm, och insatser.
Precis. Och då började man med att låta representanter från olika delar av organisationen i samarbete med Twitch ta fram en långsiktig plan med nuläge, önskat läge och så förstås aktiviteter och rollfördelning däremellan.
Och där kan man säga att fördelarna är just att det här blir ju då medarbetardrivet delvis. Mm. Och då känner man att när satsningen kanske sen lanseras så är det många som känner igen att den här har vi varit med och drivit fram själva.
Man är medägare.
Ja. Och Spotify menar att Twitch de har varit ett väldigt stort stöd i det här arbetet, både strategiskt men också att genomföra hälsoplanen. Därför att Twitch har ju allt från personliga tränare till massörer till hälsocoacher och gör hälsotester och sådär. Så de kan ta hand om hela den här...
Men man börjar alltid med det strategiska perspektivet, ja, och det är ju något av det som vi gillar väldigt mycket.
Precis. Mm. Och vill ni läsa mer om det här så finns det under tjänster på deras hemsida. Men det här caset finns under case, mm, också på hemsidan.
Mm.
twitchhealth.se.
Vi tackar för oss och önskar er alla en riktigt god jul och hoppas att ni vill prata med oss i våra sociala medier på Facebook, LinkedIn och på vår hemsida healthforwell.se.
Vi tackar också våra samarbetspartners Skandia och Twitch Health och förstås Agda Media för den här produktionen. God jul, var snälla mot varandra. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.